Ja, välkomna till ännu en Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och vid min sida har jag Placeras makrostrateg, Pekka Kente. Välkommen.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här. Vad ska vi säga? Du sa till mig innan att den här strategin blir lite annorlunda, för den skrevs förra veckan. Ja. Och osäkerheten har ju snarast ökat kanske sista dagarna med i spåren på coronaviruset.
Ja, det måste man ju säga. Absolut. Sen så att det är svårt att ha någon sorts tvärsäker uppfattning om vart vi är på väg så länge vi inte vet hur förloppet för coronaviruset kommer att se ut.
Nej.
Framförallt kanske hur spridningen till övriga världen från Kina.
Men det är ändå lamslaget, eller delar av Kina står ju still, får man ju säga. Mm. Viss produktion står still, viss konsumtion måste ju vara i princip obefintlig förutom mat och läkemedel antagligen, ja. I de regionerna.
Jag menar Shanghai, alltså Wuhan där utbrottet startade, den är ju liksom helt stängd då.
Mm.
De har ju byggt ett jättelikt sjukhus på bara 2 veckor.
Ja, jag såg det.
Mm. Ja. Men även så här, som Shanghai har ju också liksom aktiviteten avtagit.
Hongkong. Och där Hongkong, har ju i och för sig aktiviteten varit låg under nästan ett år. Men jag såg att BNP-siffran kom in. Den var ju dålig, men den var bättre än...
Bättre än väntat. Mm.
Betydligt bättre än väntat, får man väl säga. Fast den ändå var...
Och nu senast, för de som gillar spel, Macau.
Ja.
Har ju stängt också.
Ja, man kan ha stängt. Så det är mycket som har stängt. Det påverkar en hel del olika branscher som är börsnoterat. Det är allt från kasinon, flyg. Det har påverkat oljepriset väldigt mycket.
Ja. Det är ju väldigt mycket som har egentligen har rört på oss. Men man kan ju ändå hävda att börsen är väl den som har påverkats minst om vi bortser från Kina.
Var har du sett de största rörelserna? För jag kan ju oljepriset i alla fall. Den sättningen är stor.
Ja, den sättningen är stor. Men sen har du ju räntemarknaden där vi har sett så här, till exempel amerikanska räntor gått ner väsentligt. Både på korta och långa sidan. Sen har vi sett hyggligt stora valutarörelser. Där till exempel svenska kronan får stryk. Men kronan är inte unik i det här fallet, utan det är de flesta mindre valutor har ju drabbats.
Jag vill bara, nu när du pratar att räntan har gått ner i USA då, både korta och långa. Finns det förväntningar, eller är det alldeles för tidigt att det skulle bli ytterligare Fed-sänkningar på grund av coronavirus?
Ja, det är nog för tidigt att dra den slutsatsen. Däremot så indikerar ju prissättning nu närmare 2 amerikanska räntesänkningar i år.
Och på marginalen har var det tidigare?
Det var ju att man skulle sänka en gång under senare delen av 2020.
Mm.
Och nu börjar vi peka mot att det kanske blir en räntesänkning betydligt tidigare, i sommar kanske. Och kanske ytterligare en räntesänkning mot slutet av 2020. Men det här är väldigt högt ställda förväntningar, tycker jag, sett till vad Fed har sagt.
Ja, då skulle de stimulera mer där. Kinesiska centralbanken var inne och stimulerade i helgen.
Ja.
Eller inför måndagens börsöppning, då när börsen hade varit stängt i 5-6 börsdagar.
Framförallt tillför de ny likviditet till marknaden och sänker räntan något. Så att, det var ju väntat. Och det har väl bidragit till ett visst lugn när börsen, andra dagen på börsen.
Men effekten har varit störst på den kinesiska, eller de kinesiska börserna, uppenbarligen. Jag såg att det har inte varit så jättestor effekt på de amerikanska.
Nej. Och den svenska börsen är fortfarande upp i januari. Och den amerikanska börsen är väl också något upp. EMU-länderna har väl genomsnittsbörsen backat någon procentenhet i här 2020.
Mm.
Effekterna har varit störst i tillväxtekonomierna, absolut.
Mm. Mm. Hur ser fortsättningen ut? Eller vad tror du? Eller tittar man nu på på takten på antal insjuknande och
döda och sådär? Man får väl räkna med en ganska skakig marknad. Dels så kan man ju skaka till, kan ju börsen skaka till ifall den spridningen i Kina blir liksom väsentligt mycket större än är idag. Men jag tror att det som börsen skulle vara mest känslig för, det är ju om vi får se större utbrott i andra delen av världen.
Men det kommer väl ändå få viss produktionsstörningar, vissa insatsvaror som inte kommer i tid och sådär, antar jag. Under om det nu fortgår.
Ja,
förutom vanlig konsumtion då såklart.
Ska man titta på det här som det har sett ut historiskt i liknande typer av utbrott av olika slag så får vi en initial effekt på produktion och annat. Så vi får ju se en ganska kraftig sättning i kinesisk ekonomi under första kvartalet och vi kommer se kanske humörindikatorer i övriga världen dämpas. Sen ska ju det här förhoppningsvis vara av övergående natur.
Så det vi får se en engångskaraktär.
Ja, så att vi får se en rejäl uppstuds i förhoppningsvis redan andra kvartalet.
Jag är lite fuskat inför den här podden. Jag har ju kommit tillbaka precis från en makrodragning och där pratar de ju om att de har börjat se nya prognoser på Kinas BNP för 2020. Ja. De har ju legat runt 6. Att de närmar sig kanske närmare 5 nu då om det här skulle fortgå då för att det drar ner konsumtionen och produktionen så mycket då under första kvartalet. Hur känner du för det? Tycker du att är det rimligt eller är det stor osäkerhet? De sa ju såklart att det är stor osäkerhet i siffrorna och så.
Ja, det är rimligt att dra ner prognoserna för 2020 något. Däremot så ska ju inte effekterna överdrivas. Så att jag tror ju att när man väl har fått coronaviruset under kontroll så kommer vi dels att få en naturlig uppstuds i tillväxten i Kina. Och sen tror jag att även det öppnar upp för ytterligare stimulanser från regeringshåll och centralbankshåll i Kina.
Ja, och
så vi pratade ändå om liksom några tiondelar på världsekonomin.
Ja, det var det jag hörde idag. De pratade om 2 tiondelar att det skulle kunna sjunka med det globalt BNP och att det skulle kunna vara den stora effekten. Men det är lite som du säger och det tror jag de tangerar lite också att på andra sidan myntet så skapar det mer stimulanser än vad det var förväntat bara för någon månad sedan när vi gick in i 2020. Mm. Du pratar om ytterligare fettsänkning och så det finns ju mycket som för resten av året skulle kunna vara gynnsamt att ge stöd till börserna då.
Ja, det tror jag absolut. Som sagt, när vi får se coronaviruset under kontroll så kan det vara liksom ett ganska gynnsamt läge. Ett problem, man kan säga att inledningen av 2020, om vi tittar på hur olika typer av konjunkturindikatorer har utvecklats så har det varit i huvudsak positivt. Positiva överraskningar. Det gäller i Europa, det gäller i USA och det gäller för all del också i Asien. Sen tror jag att vi kommer att se en dämpning när de här februariindikatorerna, alltså den statistik som rullar in här framöver.
När kommer den? Den kommer i slutet,
ja,
slutet
på månaden.
Månadsskiftet.
Då kommer vi få se troligtvis en dämpning. Men
det borde vara diskonterat.
Det borde vara diskonterat. Så man kan säga att det kommer ju uppstå ett problem för prognosmakare att tolka liksom den inkommande statistiken. Hur mycket beror på coronaviruset? Hur mycket beror egentligen på någon sorts realekonomisk dämpning?
Jag tänkte vi pratar lite global konjunkturläge, att vi pratar kanske 2 tiondelar eller vi pratar i tiondelar i alla fall, i minskad aktivitet. Hur kan det slå på Sverige och konjunkturläget här tror du? Vi är ju en del av välintegrerade den kinesiska liksom, produktionskedjor med Tyskland och hela den biten.
Ja, nu ska vi ju säga att Kina inte är någon sån jättelik handelspartner till Sverige. Sen påverkas vi indirekt, precis som du säger, genom att produktionskedjorna påverkas och sådär. Men det ska ju inte slå särskilt hårt på svensk ekonomi om det inte förvärras. Liksom.
Nej, för det... Men tysk industri verkar det slå lite hårdare på. Och de har...
Ja, och de har ju varit ett väldigt känsligt läge dessutom. Mm. Att vi har ju sett tysk industri som har kämpat här under 2019. Och man börjar se små ljuspunkter här i inledningen av slutet på 2019, på inledningen på 2020. Så det är olyckligt för tysk industri och det påverkar ju direkt Sverige då. Men med det sagt så tror jag återigen det kommer att ske en uppstuds bara vi får liksom coronaviruset under kontroll.
Ja,
liksom.
Under kontroll. Vi pratar lite Fed, vi pratar lite kinesisk centralbank. Hur ser du annan penningpolitiken, centralbankerna, Riksbanken och ECB och sådär? nu, ja, dels ja. På grund av det här, men i allmänhet annars, är det, ja, ligger det som du har förväntat dig?
Ja, det gör det. Jag tror att på marginalen så påverkar det här ECB i riktningen att man ytterligare ökar trycket att komma med någon form av stimulansåtgärd. Riksbanken kommer att sitta still i båten. Det måste hända rätt mycket innan de börjar agera penningpolitiskt.
Det blir snarare QE än en räntesänkning, eller hur?
Ja, i någon räntesänkning tycker jag inte ligger i korten. De visade, i och med att de höjde räntan till nollan trots att det var mycket som talade emot detta, visade att man absolut inte vill tillbaka till minusränta.
Nej. Du, jag tänkte, finanspolitiken har ju, det blev ju väldigt så här populärt under hösten här. Det har ju växt fram som ett lite modord hos makroekonomer, ja, tycker jag. Ja, men det började prata om det lite efter sommaren och sen har det på något sätt eskalerat och det byggs upp en hel del förväntningar. Vad är din syn där och påverkas det av om global BNP skulle takta ner med några tiondelars enheter och sådär? Eller?
Ja, det påverkar väl givetvis möjligheterna att för politikerna att genomföra finanspolitiska åtgärder. Bland annat genom att peka på att tillväxten avtar på grund av coronaviruset.
Mm.
Här är väl en nyckelfråga hur tyska politiker agerar. För det är de som det mest skriks på att de ska agera finanspolitiskt. Och de har ju utrymme dessutom. Så där skulle det absolut kunna bli så att det här är det som får det att tippa över i tysk politik. För en mer stimulerande politik.
Ser några andra länder som har utrymme i Europa? Sverige, Holland eller Frankrike?
Sverige eller? Absolut, men här parlamentariska läget ser ju ganska låst ut. Så här tror jag inte. Men jag menar, Österrike, Holland som du nämnde. Frankrike har ju inte så stort utrymme egentligen, men skulle nog kunna agera på något sätt ifall Tyskland går i bräschen.
Mm. Jag fick lära mig att det görs stora insatser både i Indien och Japan för tillfället inom finanspolitiken som verkar ha varit ganska framgångsrika på sitt sätt genom att de stimulerar. Jag tänkte, vad är din syn på börsen och så här nu?
Men i grunden har jag en positiv syn. I och med att världskonjunkturen var på väg uppåt och troligtvis är på väg uppåt när väl här är över, så underlättar det för börsen att fortsätta uppåt.
Mm.
Definitivt.
Och nu får den lite kanske ytterligare stimulanser då?
Den kanske får ytterligare
och
stimulanser.
Och
räntorna har sjunkit ytterligare. Så i grunden så tycker jag det är ett positivt börsklimat. Men sen är det inte läget just nu att liksom kasta sig in och satsa varenda slant på börsen innan man vet hur det här med coronaviruset utvecklas. Vi får nog räkna med en ganska skakig resa som sagt.
De närmaste veckorna
i alla fall. Ja, och det har vi ju sett. Liksom. Det är stora nedgångar på det följer ganska stora uppgångar. Liksom.
Jag fick
lite på dagsformen.
Ja, men precis. Jag fick någon liten not idag. Jag hamnade i min mailbox. De hade tittat på tidigare sådana här SARS och så. Och då hade de hade tittat på Bloomberg News eller nyheterna. Hur omfattande nyhetsbevakningen är. Men så fort den hade planat ut när den på något sätt toppar. Efter det så har börsen rört sig väldigt mycket norrut, de som har varit mest nedtryckta eller mest drabbade då, historiskt. Så där kanske man ska ha bakhuvudet.
Och aktiemarknaden, det är ju alltid så att den lär sig att leva med handelskrig, den lärde sig att leva med Brexit. Den kommer att lära sig att leva med coronaviruset också.
Mm.
Och som sagt, mycket beror också på nyhetsflödet, hur det ser ut och den här första paniken lägger sig så kanske inte, man kanske inte ska säga business as usual, men nära på i alla fall.
Ja. Det där för ju mig helt klart till ett problem jag lärt oss att leva med, vad jag säger. Nu kanske jag får amerikanska ambassaden på mig, men president Trump har ju suttit nu och det är presidentval.
Ja.
Det har gått jättesnabbt. Och nu var det primärval igår eller den här supertisdagen för demokraterna primärval
i Iowa var det, eller liksom delegatval och men det har ju varit en katastrof tyvärr. Det varit fel på rösträkningen på något sätt som jag inte riktigt förstod, men man kunde ju inte presentera något resultat. Jag vet inte om det har kommit nu alltså. Mm. Det kanske har kommit när den här podden spelas upp, men när vi sitter här så har det inte kommit något resultat i alla fall. Och det ser ju väldigt illa ut att man inte lyckas, demokraterna inte ens lyckas med det liksom. Det kommer ju Donald Trump definitivt
att plocka upp som...
Det kommer han gott av att se åt länge. Men sen vi har ju varit inne på det tidigare, vilken kandidat som demokraterna plockar fram beror nog mycket eller kommer ha stor betydelse för hur presidentvalet utvecklas. Jag menar, marknaden tror att skickar man fram någon demokraterna fram någon av de mer radikala kandidaterna så ökar Trumps sannolikheten för att Trump vinner.
Ja, det
och det tror jag är även är liksom huvudscenariot på marknaden. Att Trump faktiskt kommer att sitta 4 år till.
Ja, men det tycker jag alla jag träffar, förvaltare och strateger och så. Det är lite någon event nästan. Det är väldigt stor sannolikhet.
Så länge amerikansk ekonomi går så är pass starkt och arbetslösheten så är pass låg. Så. Det är grundförutsättning.
Ett annat event som vi har letat med i drygt 3,5 år är ju Brexit-processen. Och nu händer ju någonting vid månadsskiftet här mellan januari och februari.
Ja, Storbritannien gick ut i EU.
Ja.
men nu ska ju den här processen med att förhandla fram olika typer av avtal mellan EU och Storbritannien. Det är en övergångsperiod som går ut i december i år. En väldigt kort period att förhandla fram den här typen av tunga avtal.
Men det är Boris Johnson som har varit ganska aggressiv.
Och Boris Johnson har ju varit ganska aggressiv och har nu börjat få mothugg.
Så från EU-håll alltså?
Ja, från EU-håll. Ja.
Men hur tar marknaden för lätt på det här? För det pratas inget om det, det känns inte som det är med riktigt alltså, turist.
Följer man handlar man pund och håller på så, då har det varit en ganska skakig resa så här. Precis nu i den senaste veckan. Men annars har det inte märks mycket. Det här kommer ju vara någonting som kommer att bli ett större problem. Bland annat i framåt juni när britterna egentligen då ska ha en sista chans att begära en förlängning av den här utträdesperioden.
Men när är det vid midsommar eller vad är det för
datum? Jag kommer inte ihåg exakt. Men det är mot slutet av juni tror jag det.
Men då kan man...
Då kommer det vara en första...
Då har man möjlighet att skjuta upp, ta bort det här årsskiftets datumet.
Så det, då kommer det ju säkert att uppstå en del kontroverser. Men sen är det ju i höst när vi kommer där i oktober, november. För att vi får inte glömma, en hård Brexit är faktiskt inte utesluten.
Nej, det, den är inte utesluten. Det är det som är min poäng, och då kommer ju bolagen som har stor exponering och börjar flagga och så har vi, du är en faktor att räkna med.
Ja, fast just nu är det relativt lugnt. Bråken sker på den politiska nivån, men det märks inte så mycket på marknaden om man inte är en följer pundet
väldigt mycket. Jag tänkte bara avsluta med lite med kronan då, om vi ändå har pratat pundet. Hur känns den utvecklingen som har varit i år? Så far och nu med oron och så, är det som förväntat?
Ja, jag tycker att kronresan sen Riksbanken höjde till nollan har varit överraskande. Alltså kronan har gått svag.
Ja. Jo, men jag vet att du tycker det.
Jag hittar väl ingen sån här jättebra förklaring till det, förutom att kanske många som laddade för att kronan skulle gå starkt inför Riksbankens besked. Och nu har vi ett lite business as usual och då har kronan gått svagt. Sen tillkommer ju det här med det här med virusutbrottet, när den här generella osäkerheten på finansmarknaden har ju pressat kronan.
Ja, vilka valutor har det sagt främst? Är det japanska yenen?
Japanska yenen har gått, schweizerfrancen har gått bra, amerikanska dollarn har också gått hyggligt starkt. Men det är ju inget unikt för kronan.
Nej, utan
det är liksom norska kronan har gått. I stort sett alla de här mindre valutorna har gått svagt under den här perioden. Men det ska komma en uppstuds för när konjunkturen blir bättre så borde det ske en uppstuds för kronan.
Du, jag kom på en sista fråga faktiskt som jag vill ta. Jag tänkte på, det vi började lite med, vilka tillgångsslag som har påverkats mest, så var det ju börserna och råvaran, olja tänkte jag, mest andra råvaran har ju sjunkit väldigt mycket i pris. Kommer det att kunna dra ner inflationsförväntningarna ytterligare i Sverige?
Ja, det gör det. Alltså, Sverige är två saker som kommer att dra ner inflationen bland annat framöver. Jag menar, ett sjunkande oljepris. Mm. Den här extremvarma vintern vi har haft har ju dragit ner elpriserna.
Jag hörde att det blir mycket reor, var det någon som förespådde nu på vinterkläder och sånt. Det kommer dra ner priserna ytterligare nu om det fortsätter några veckor till. Ja. För då vill man rea ut de stora lager man uppenbarligen har med osålda sportartiklar.
Och Riksbanken låg ju redan högt i sina inflationsprognoser jämfört med de flesta andra bedömare. Och nu måste de ju revidera ner inflationsprognoserna ytterligare i de kommande liksom, penningpolitiska mötena. Så visst, de kommer att sitta i någon... Ja, man kommer ju ifrågasätta Riksbanken ganska tufft där i vår.
Men då har vi gjort... Den har blivit ifrågasatt under många år nu. Så de
då är det rätt härdade att vana med det. Men de kommer ju få någon sorts yttre press på sig och leverera någonting. Men jag är tveksam. Går konjunkturen som jag trodde, vi fick väldigt positiva signaler när det gäller svensk konjunktur här i inledningen av 2020. Och så man kommer nog att ta fasta på det istället.
Ja. Du, jag tänkte avsluta nu, att vi rundar av. Jag tänkte bara vara lite optimist. Och, du pratade om det sist, vi har pratat om det många gånger. Men aktier är vintersport och februari brukar vara en rätt hygglig...
Ja, det är en av de bästa börsmånaderna om man tittar historiskt sett.
Ja, vi får väl se om det upprepar sig. Pekka, jag ser fram emot att träffa dig om en månad igen. Och då har du ju ramlat in lite makrosiffror också så vi vet lite mer vilka effekter det får.
Det
och
kommer visserligen bli väldigt krångligt att tolka dem, men man får göra ett försök.
Tack för idag.
Tack.
Hej.
Hej.